Postbanken.
Postbanken? Postbanken!
Postbanken, 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 postbanken,
postbanken! Oho! Postbanken!
Postbanken, 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 postbanken. Postbanken. Postbanken.
Flyttar du möbler?
Jag hittar inte ens. Vänta. Jo, det gör jag visst. Fisan.
Ska bara kolla att vi spelar in. Det kanske är rätt viktigt. Ja, det gör vi. Hej på er där ute i vårt avlånga land. Välkommen till ännu en episod av Pixelklubben 64. Jag heter Mange. Då har vi också
Sebbe
med oss också. Ja, det är bra. Vi är en podcast där vi pratar om gamla videospel och fina minnen från de glada 80- och 90-talen. Har Pixelklubben 64, men för nytillkomna lyssnare, hur ser ett avsnitt ut egentligen?
Vi brukar ju börja med om vi har fått några brev eller mejl. Kanske inga vanliga brev, men mejl. Och kommentarer. Brukar vi ta upp dem och sen brukar vi ju kallprata lite och sen snackar vi om veckans spel. Och efter det så har vi ju ett väldigt retro segment som heter Tillbaks till Bildruta 1 där vi snackar om nostalgiska minnen. Och just nu så går vi ju igenom en hel del serier, tecknade serier vi såg som barn.
Det är sant, det är sant.
Ja, vi har ju också ett unikt betygssystem som består av siffror. 1-8.
Det låter unikt att vi har ett betygssystem som är siffror. Så här 10 av 10.
Alltså vi har grekiska siffror.
Ja, just det. Är det svenska siffror på telefonen?
Ja, det är väl det.
Vad sa du nu? Vad är
ja, 1-8 bitar.
Ja, just det.
Där 8 bitar är det som är bäst.
Eftersom NES:en är bäst.
Ja.
Den är väl den är nog min favoritkonsol fortfarande, NES:en.
Ja.
Nintendo 64 börjar växa på mig nu också när jag kör igenom fler och fler spel till den konsolen.
Ja, det är nog för att den börjar kännas mer retro nu med. Den var lite för ny innan för att kännas riktigt retro.
Ja, men likadant med tidiga spel till PlayStation 2 börjar också kännas rätt retro tycker jag. Zone of the Enders och,
faktiskt. Du har hittat en helt sjuk hemsida.
Ja, vad länge sedan man,
det var sånt. Ja, nej, det är inget sånt snaskigt. Det är bara så jävla sjukt att det finns. Fast du kanske redan vet om det. Svensk mediedatabas.
Nej.
Då söker man på någonting. Jag sökte på Biker Mice from Mars. Ja. Det kommer upp alltså allt med den. Alltså alla DVD:er som släppte, alla VHS. Vilka alltså så som har släppt den och vilket år. Plus att man kan kolla när alla jävla program gick på TV. Alltså jag kan se att, okej, 94-01-21, 17-0, Biker Mice from Mars, del 2. Alltså varenda episod, alltså helt sjukt.
Vad hette sidan igen, sa du? Svensk media...
Databas.
Sebbe?
Ja?
Det är mitt i december nu. Vad önskar du dig julklapp i år egentligen?
Jag brukar aldrig önska mig något, för att jag har alltid så konstiga grejer jag vill ha. Så att jag bara tänker, okej, alla grejer jag vill ha finns på eBay. Det är ingen jag känner som kan eBay förutom många. Så att jag brukar inte önska mig något. Nej, man har ju ganska smala intressen och alla coola grejer finns ju där. Så att jag
brukar väntar. Önska dig sådana här PC-krigsspel och sånt, brukar du önska dig?
Ja, och sådana här strategi, sådana här. Eller?
Nej, det där, nej, vi får ju säga att vi skojar det där.
Ja, jag brukar mest önska mig gamla spel eller actionfigurer och sånt.
Du pissar väl på strategispel, gör du inte det?
Ja, och bajsar. Men jag tycker i alla fall att jag måste säga att jag är alltid väldigt förväntad för vad jag får av dig i julklapp.
Jaha, nej, du kommer inte få något i år, vad så det gör. Kokt
jävla stryk.
Kokt stryk.
Ful som stryk.
Det måste vara det elaka som man kan säga till någon när någon är ful som stryk.
Ja.
Fular än mig.
Själv, jag har ju, va?
Alltså, själv har jag redan fått min julklapp ju.
Ja just det, vad fan, fick jag jävla Mac Air, vad heter det?
MacBook Air fick jag av jobbet.
Så du ska alltså ha två MacBook nu?
Nu har jag två Macar och sitter och...
Vad ska du göra med den andra?
En är ju jobbdator, så blir det ju. Fast eftersom vi får ta hem den så blir det ju att jag kommer använda den. Alltså jag kommer mer och mer försöka börja använda min MacBook Air nu istället för min vanliga MacBook.
Prylbög var det du kallar mig, va?
Ja men jag bara får ju de här grejerna ju.
Jag har inte ens en dator, jag har en jävla iPad och spela in.
På den skolan jag jobbar så går det typ, det går 620 elever. Alla kommer få en MacBook.
Men jag förstår inte hur det är möjligt. Varför ska de ha det när de går på högstadiet?
För att det är 10-talet nu.
Ja men sådana jävla enorma arbeten som gör man inte, de måste ha en jävla laptop.
Ja men tänk, du vet, att slippa och sitta och skriva. När du går i typ nian, sitta och skriva, slippa det här och skriva en jävla kladd först, utan du kan direkt som vanlig.
Ja det vore ju hemskt om de fick göra någonting utan en jävla dator.
Ja men det, vad är, ja, men syftet måste vara att förbereda dem på det verkliga livet ju. Ja, det kommer bli så jävla häftigt sen när de, jag vet, alla redovisningar de kan göra med PowerPoint och allting. Och
det var kul att de alla fick iPad faktiskt.
Förskoleklasserna kommer få iPad.
Kul att alla de får iPad.
Ja. Nej, de får fem, fast det är inte per elev, utan de får 15 iPads för hur många det nu kan vara, 80-90 förskolebarn. Mm.
Kan inte du fixa en Mac till mig?
Men då har vi fått något mail idag eller något sånt?
Ja. Vi kan ju börja med att som ett litet svar på Robin Uffe Niklassons mail sist. Han skriver att han jobbar inte alls som det där vi trodde, utan han skriver så här: jag jobbar som brevbärare / metalbasist / oberoende spelexpert. Angående feedback till vad vi kan göra bättre och sämre, så tycker han att vi spelar alla kort rätt. Just keep going. Sen undrar han också om någon av oss har sett den här Cyborg 009, den här gamla animen.
Den har man ju sett, den fanns ju att hyra på Videorentin i Halmstad ju.
Han skriver att det var en väldigt konstig serie som tecknades på 70-talet, men som kom till Sverige på 80-talet någon gång. Och alla karaktärer i den här serien dubbades av en och samma person. Någon dansk kille som översätter från japanska till svenska då. Och han har också inkluderat en länk där han har klippt ihop en video med massa favoritcitat. Det var rätt kul att se faktiskt.
Ja, den var ju väldigt... Han hade själv gjort den, va?
Mm.
Var rätt lång, men jag tyckte den roligaste med den var ju hur jävla... Alltså hur jävla oinspirerad han låter när han pratar.
Ja, han har ju noll. Alltså, ja, det låter ju som att han bara vill dö.
Men det är en sån grej som är rolig. Hade det bara varit ett klipp hade det inte varit kul, men det blir mängden av det. Det blir så jävla kul ja. Att sitta och lyssna igenom.
Men det måste ju vara en helt unik... företeelse det här, alltså, det har blivit en hel kultgrej. Hela det här, ingen vet vem det är och...
Men nu vet man att han är dansk då?
Nej, det vet jag inte, jag tycker mer han låter norsk faktiskt.
Norsk?
Ja.
Men visst var det Vendros som gav ut?
Ja, jag antar det, de gav ju ut typ alla anime. Jag samlar ju på Vendros. Jag har ju massa sådana här VHS.
Vilka är det? Silverfang?
Usch,
det
jag har massa Ballattack, den är ju sjukt, den serien. Ja, den här Rocken Cop, Saber Rider, Riot-pojken, ja, det finns ju hur många som helst. Candy Can, det är nog rätt kul.
Och Sandy Bell, eller är det samma som Candy Can? Nej,
nej, det är någon annan.
Jag vet för det, då är det han som delar ut breven till oss då.
Kanske det.
Skriv gärna igen, Robin Uffe.
Kom posten, när man talar om tråden. Ja, sen har vi fått ett vanligt mail också från Svetnokov. Han skriver så här: tjänare, gillar podcasten, bra komplement till en viss annan, ni vet. Ja.
Va? Jaha, är det den garn och tyg med
Vad heter de egentligen? Ja, jag tror det. Han skriver så här: det som verkligen får mig att lyssna är att jag själv är från Halmstad, ett år yngre än er. Så jag vet vad ni snackar om i mitt favoritsegment, tillbaka till bildruta 1. Hur som helst, då fortsätter han så här att angående vårt citat var puttinuttigt, men det är fel! Du vet.
Ja.
Han skriver att det var från byrackorna, alltså Two Stupid Dogs.
Ja, men det är ju skumt, därför att enligt mig, jag såg, kunde ju bara se Cartoon Network på engelska då. Mm. Så om vi gick i mellanstadiet och hade spyslöjd, så liksom hur hade du då hört... Och vad det är sött eller vad putten utgitt.
Så är här är det. Den gick på svenska och det var då den hette Byrackorna. Den gick på TV3 på typ lördagmorgon eller någonting. Och jag kom på det här efter vi hade snackat om det. Att det var ju den serien där.
Det var Two Stupid Dogs.
Ja, det var ju en ful gubbe som skrek på en stackars fågel som satt på en pinne.
Ja, som skulle sjunga, va?
Ja. Mm. Och så vrålade han så typ fjädrarna. Han skrek den liksom i ansiktet.
Åh, vad Putin utgick. Men det är fel!
Mm. Han skrev också att han tycker att Cartoon Network tappar sin charm med Cartoon Cartoon eller Åta Cartoon eller vad det hette kom. Vissa var bra men mycket var skit, skrev han.
Ja, men jag håller inte riktigt med. Han är därför att innan Åta Cartoon kom så var det liksom bara The Jetsons och The Flintstones som jag tyckte gick på den kanalen. Men sen efter det, alltså hela det här projektet som jag pratade om förra gången, det var ju att det skulle liksom vara helt nya serier just med det syftet då att liksom ge ny energi till hela branschen tecknade serie helt enkelt. Även om själva tecknandet var ofta rätt slarvigt så tyckte jag själva idén var schysst.
Fast jag gillar ändå de här gamla Hanna och Barbera. Jag tycker de är charmiga.
Ja, men samtidigt gör du inte det. Du säger att Flintstones bara handlar om pengar hela tiden.
Då, jag gillar ju men typ Top Cat och alla de här.
Jag kommer ihåg, precis när jag hade fått Cartoon Network, så det första som hände var att de kanalen under en hel vecka bara skulle visa The Flintstones. Alltså under en hel jävla vecka, du vet, 10 timmar om dagen, bara det. Du vet, då skulle de visa allt vad de hade gjort. För att det var ju
kanske
då... Det var ju då den längsta tecknade tv-serien någonsin innan The Simpsons kom i kapp.
Sen bidrar han också med två serier som...
Vi kanske kan spara dem till nästa gång vi pratar om tecknade serier.
Mm, vi vill gärna ta upp dem men vi kommer göra det i nästa.
Jag satt och läste igenom Svetnikovs mail. Det är sån man blir så glad när han skriver att man liksom läser flera gånger.
Man märker att han är en sån som gillar retro och minns som vi.
Men det om man bor i Halmstad, visst fasen borde vi...
Alltså, man borde ju ha sett den eller hört talas om honom någon gång.
Ja, man tycker ju det. Vi borde i alla fall vara med i samma kataloger. Så
ja.
Det får vi kolla sen, nästa gång vi hälsar på dig. För då har vi de gamla skogkatalogerna.
Ja, det har jag.
We're on to you, Svetnikov.
Ja.
Ja, men...
Ja. Ska vi börja snacka om vårt första Sega-spel?
Det kan vi göra. Precis som Sebbe sa nu så är det här första gången vi spelar ett Sega-spel i Pixelklubben 64. Och det är alltså Alex Kidd in the Enchanted Castle. Och det är ett sidoskrollande plattformsspel där man hoppar, slåss och kan hoppsparka. Hoppsparka var ju sånt ord som var förbjudet på 90-talet ju.
Mm, ninjas och sånt.
Ja, såna räliga ord.
Skällsord.
Ja, precis. Det är runda ord nästan. Spelet är släppt till Mega Drive och utvecklat av Sega själva och det släpptes här i Europa i november 1990.
Det här är ju faktiskt det första Alex Kidd-spelet till Sega 16-bitar, men det är ju faktiskt det femte spelet i serien. De fyra första släpps ju till Master System och det var ju Alex Kidd in Miracle World, Alex Kidd Lost Stars, Alex Kidd BMX Trial som bara släpptes i Japan och Alex Kidd in High Tech World.
Men vänta lite, det här BMX Trial, vad är det för spel?
Jag antar att det har med cyklar i
det. Tänk på det här halvsnorskiga spelet med tjejer som kom typ 2004, där BMX någonting.
Va?
När brösten skumpade och de åkte BMX över hinder och sånt.
Oh, låter som kul spel.
Det var bra spel det.
Jag tror först med det här Rumble Roses, så det var ju wrestling.
Du, förresten, det här Alex Kidd in High Tech World. Det var ju inget Alex Kidd-spel i Japan, utan det var ett spel baserat på en manga från 1949 vid namn Amitsuhime, alltså sockerprinsessan. Det är det.
Sen kom ju också Alex Kidd in Shinobi World. Det är ju ett coolt namn. Jag gillar såna här crossovers.
Vadå?
Det är ju Shinobi, alltså spelserien Shinobi.
Åh fan, det har jag inte fattat. Jag bara tyckte det var så jävla coolt namn.
Ja.
Alex Kidd in Shinobi. Jaha, så han är i sin spelkonkurrensvärld.
Ja.
Eller spelkollega får man säga eftersom det också är segerspel. Okay.
Och man kan ju slåss med katana och grejer och så att han är liksom ninja. Men du, Alex Kidd in Miracle World.
Mm.
Det var nog fan det första spelet jag någonsin kom i kontakt med när jag tänker efter.
Jaha, men var inte det Super Mario Bros?
Det var nog det här nu när jag tänker efter.
Okej.
Okay. Det var så att på julen så firade vi alltid jul hos en släkting när jag var liten. Och jag hade ju några elaka kusiner som vi aldrig firade jul med. Du vet, de här som aldrig hejade på julafton. Av någon anledning så när vi kom till den här släktingen då, som vanligt på julafton, så var de där. Och jag tyckte det var jättekonstigt att de var där överhuvudtaget. Och sen tyckte jag ännu konstigt att de satt vid min släktings tv. Jag förstod absolut inte vad de gjorde, men jag såg att det var det här spelet på skärmen.
Vänta lite, så det innebär att du var Sega-spelare från början och ingen Nintendo-fanboy?
Nej, jag gick in i rummet och såg att de satt och sen gick. Men jag minns att jag blev fascinerad över att, om du vet, att något annat än typ sport eller något på spåret visades på hennes TV.
Eller vad är det mer tant alltid kollar på? Sån här längdskidåkning och sånt.
Typ
och kanske
Bingo-lott.
Ja, Kjell Önno. Han är fin, han Kjell Önno. Han spelar han är... ju bra. Han spelar ju bra piano där.
Han är grann. Jag tycker att han är ful som stryk.
Men... lever han fortfarande, Kjell Önno?
Jag vet inte.
Kul att du säger det, för Alex Kidd i Miracle World var det andra tv-spelet jag någonsin provade. Jag berättade att i juni 89 så var jag hemma hos mina kusiner som också var lite elaka. Mm-hmm. Och jag fick se Wild Gunman, vilket var min första introduktion till tv-spel överhuvudtaget. Men samma sommar så åkte jag och min familj upp till Marholmens stugby. Och i lobbyn där så hade de en Master System 2 där man kunde då spela Alex Kidd. För det var inbyggt i den konsolen. Fast var det inbyggt i första Master System också? Nej, det var väl den här
tvåan, tror jag. Ja. Jag köpte en sån begagnad konsol för några år sedan, men jag tog ett tag innan jag fattade att det var inbyggt.
Och så jag tappade ner ett mynt i den konsolen, minns jag, som skramlade när man skakade. Så man hörde att det låg en krona där nere.
Hur fan lyckas du tappa ner ett mynt i en konsol?
Nej, jag trodde väl att det var insert coin. Det skulle vara roligt. Så jag bara, kolla
wow,
nu.
Arkad här ju.
Arkadmaskin. Mm. Han Japsen som skapade Alex Kidd heter Kotaro Hayashida. Och han var även med och utvecklade Phantastar-serien, alltså Segas finfina rollspelserie som var populär i slutet av 80-talet och början av 90-talet.
Mm.
Jag körde faktiskt dem på en sån här mycket prisvärd samling till Game Advance som hette just Phantasy Star Collection, som hade de tre första spelen.
Jag har ju dem på den här Sega Mega Drive Collection till PS3. Det var ju så vi spelade Alex Kidd med. Men jag har inte spelat dem, för jag hatar rollspel.
De här är ju väldigt... det är ju skitfina världar ju, fast de har ju åldrats väldigt dåligt, de här rollspelen ju. Det är så jättemycket leveling innan man kan komma vidare.
Sånt där trist. Alex Kidd var ju Segas inofficiella maskot. Och han fick ju till och med egna serietidningar och det brädspel och massa annat skit i Japan. Men sen försvann han ju när Sonic erövrade världen 91.
Visst ska han vara en liten primat? Alltså en liten apa?
Ja, han ser ut som en apa fast ändå som en unge. Okay. Han liknar väldigt mycket den här som var på kalaspuffarna när vi var jättesmå. Alltså inte han i Monster utan den här björnen, du vet.
Ja, ja just det. Och shit, han... han känns så äkta, så här precis när man börjar få sina första minnen i livet.
Mm, eller hur? Men Alex ska ju vara 14 år, enligt serietidningarna.
Ja.
Men han måste ju vara någon slags kombination mellan apa och unge.
Ja, just det där med 14 år förresten.
Mm.
Det är så jävla vanlig ålder i japanska manga och anime, just att huvudrollen ska vara 14. Jag vet inte om det har något med någon gammal sägen i Japan, att just 14 år är något speciellt. Jag vet inte, det är hela tiden den åldern som återkommer hela tiden.
Han ska ju tydligen också vara inspirerad av Bruce Lee. Han har ju en sån här röd sparkdräkt på sig och sån här 70-tals polisong.
Den ska vara inspirerad av Bruce Lees gula som man har i Game of Death. Men det är det här spelet, Alex Kidd in Shattered Castle. Det har ett väldigt smaklöst omslag här i väst, tycker jag. Alex Kidd saknar helt den här chibi-stilen som du nämnde. Och han ser mer ut som Hugo... sista chansen nu.
Ja, den idioten, ja.
Ja, jag hatar han. Han ser ut som honom.
Alltså, det ser inte ens ut att vara Alex Kidd. Alltså, det är inte bara så att... okej, Mega Man, du vet det här fula omslaget. Där ser man ändå, okej, kanske ska vara Mega Man. Men...
amerikanska omslaget till Mega Man.
Ja, exakt. Men det här... alltså, inte en chans att man skulle fatta att det skulle vara Alex Kidd.
Nej.
Men däremot... Master System-spelen har ju väldigt gulliga omslag. Alltså de japanska. De är ju sjukt äckligt smaklösa här i väst. Du vet den här rut. Svart och vit rut i bakgrund. Och så är det någon sån här paintmålad gubbe. Så jävla fult.
Ja, alla Master System-spel hade väl i stort sett samma. Att det var liksom väldigt avskalat. Det var bara rutnätet och någon ful. Det var jätteful teckningar.
Ja, fruktansvärt.
Såg ut som att vara amatör eller om.
Ja, när man sätter igång spelet så är det en startmeny och väntar man en liten stund så kommer den här bakgrundshandlingen som rullar. Vad står det där egentligen?
Ja, det är ju Alex Kidd själv som berättar i jag-form om sig själv och sin hemplanet. Och här står Kidd i citatstecken och anledningen precis att han bara kallas för Kidd.
För att han är 14 så kanske han inte vet vad han är.
Ja, precis. Han är i gränslandet där mellan barn och vuxen. I vilket fall, han berättar att han bor på planeten Aris och att han har en bror som heter Igul som är kung på den planeten. Så nämner han också att hans pappa är tydligen, han tror att hans pappa är död, men han har fått höra ett rykte där att hans pappa, kung Thor, ja, som också då givetvis är en kung, lever och mår bra på en annan planet som heter Paper Rock. Och då tänker han så här, aha, dit måste jag åka.
Men vänta lite, hur kan hans bror och hans pappa vara kung?
Men det är två olika planeter.
Jaha.
Jo. Yeah.
Så pappan skit i sina barn, man då?
Ja, han är som karriärspappa. Alltså motsatsen till Alfons Åbergs pappa.
Ja, för han är ju arbetslös.
Det är det han är, va?
Ja, han sitter bara och röker pipa hela dagen och sånt. Mm.
Vi ska berätta för dig om min fransklärare på gymnasiet som var fransos.
Ja, just det.
Hon sa så här, du vet, hon berättade väldigt sällan om någonting förutom det som hade med ämnet att göra. Men en gång sa hon så här helt random, va? Jag känner hon är Gunilla Bergström som gjorde Alfons Åberg. Och hon berättade att Alfons, han ska vara sån här mongolid. Vi bara, va? Är han utvecklingsstöd?
Ja, i helvete.
Hon bara, oui, han ska vara sån mongolbarn. Och då var det så att då fattar man ju plötsligt, jag har det därför Alfons ser ut på det sättet. Och det är därför som Alfons Åberg alltid gör så konstiga grejer hela tiden.
Skäll kake och bygger helikopter och har en låtsaskompis.
Mm, för du och jag stal ju aldrig kake ju.
Nej, vi byggde inga jävla trähelikopter i alla fall.
Nej, men kake stal blev från ett utvecklingssamtal en gång, pepparkake.
Just det hade jag nästan glömt.
Ja.
Vi trodde vi var så smarta, men sådana här burken var tom. Så bara, oj, någon kanske kommer på det här.
Vi tog en pepparkaka varje rast. Vi visste var de var gömda i klassrummet.
Vi fick ju köpa nya pepparkakor sen. Varsin burk. Jag tyckte det var slöseri, för vi hade inte tagit så många, tänkte jag. Hade vi räckt med en burk.
Tjejerna skvallrade, de sa ju att det luktar pepparkaka här. Och vi bara, vi truten fulla med pepparkakor.
Men det var jävligt kul. Alltså, vad det luktar pepparkaka. Alltså, okej, vi erkänner.
Och han med fina händer knäckte oss först. Han sa ju, det var inte jag, det var en man. Ja.
Ja, fy fan. Och på den här planeten Paper Rock så är det ju tydligen inne med stensax påse, för att det är ju nästan det hela spelet handlar om. Hela grejen är ju att man går in i olika sådana här jankenhus.
Som små hyddor.
Ja, små hyddor som man kör sådana här matcher mot olika idioter, typ gorillor i rosa barbyxor och grejer.
Det finns ju de här hyddorna som egentligen är affärer. Som det brukar vara i äventyrsspel. Alltså man går in och så kan man då köpa föremål. Men här, istället för att köpa föremål så betalar man då för att spela sten, sax, påse.
Och alla föremål i spelet vinner man genom att gå in i sådana här jankenhus.
Janken, får vi säga, det är ju japanska ordet för sten, sax, påse.
Och även bossarna är ju, kör man sten, sax, påse mot. Så det är inga vanliga boss-strid. Det är ju massa skumma karaktärer man möter. Det är ju gorillor och tvättbjörnar och grejer. Och när man förlorar då så får man ju en tyngd i huvudet, men i den japanska versionen så blir man istället naken när man förlorar. Och Alex håller ju för snoppen då och blir röd i facet och flyr ut.
Han ser extremt japansk ut när han gör
det. Mm, det är väldigt typiskt japanskt där, måste jag säga. Och speciellt kul måste det ju vara att vinna när man möter den arabiska prinsessan, hon med stora ratta.
Ja, för då blir hon naken,
naken. Och det vill man ju.
Ja, det vill man.
Och för att spela de här så måste man ju samla in pengar. Och det får man ju på banorna då. I sådana här yenpåsar. Och säger att det är ju valutan bomb istället för yen.
Symbolen för den här valutan är väldigt lik symbolen för valutan yen.
Man får ju pengar genom att besegra fiender och öppna skattkister och grejer. Och det man kan vinna, det är ju rätt coola grejer. Det är en sån här hoppstylta. En sån här pedikopter, alltså en tramphelikopter. Ska man få en motorcykel med? Och alla de här hjälper ju ändå på banan, men jag använder inte dem där så mycket.
Oavsett vilket föremål det är man har vunnit så måste man gå in i startmenyn då för att equippa dem. Men en sak förresten, är det helt random vilket tecken motståndaren visar när man känns det en slags pås? Eller är det alltid samma som man kan lära sig dem utan till?
Jag har inte riktigt hittat något mönster, men däremot så har de här föremålen man kan få. Ett föremål är ju det här halsbandet, eller någon amulett eller någonting. Och equippa med den innan man går in i sådana här jankenhus, då kan man ju se vad motståndaren tänker, så man ser vilken de kommer välja.
I slutet varje bana väntar en onigiri, alltså en riskaka är det ju det. I typisk japansk mat med en liten bit sjögräs på sig. Är han lite av ett matvrak, Alex Kidd? Jag tycker att han typ äter på varannan bild man ser av honom.
Ja, det gör han. Han ska vara en tjockis.
Med våra ögon är ingen tjockis ju, men i japanska ögon är antagligen rätt kraftig.
Nej, inte riktigt fett.
Alla som väger över 55 kilo i Japan är fett.
Ja. Vi kanske borde nämna också att Alex Kidd in en Channel Castle, det är ett sånt där spel där man dör på en träff. Och inga continues. Det är sådär gammeldags brutalt som det brukar vara i videospel. Okej, när man börjar spelet då, vilken är första banan då?
Den heter Rookie Town och jag tycker att när man börjar spela där så avgörs det väldigt direkt om man kommer gilla estetiken i spelet eller inte. Det känns väldigt mycket som en femårings syratripp, den här banan, eller något avsnitt av Dr. Snuggles.
Ja, eller hela Dr. Snuggles.
Ja, fina på den här banan, det är ju såna här vanliga röda bilar som kör fram och tillbaka.
Ja, alltså typ... bilarna måste ju vara de typ töntigaste fienderna någonsin. Ja, men... alltså de bara åker, de låter ju inte ens. Ja, men du vet, någon barntapet med en sån här klassisk tråkig bil liksom. Ja, de här små flygplanen är ju skumma med. De bara verkar ju leva sitt eget liv och de verkar ju inte vilja attackera Alex egentligen. Men...
nej, de bara är där. De verkar inte bry sig om att de är fiende i ett videospel utan de bara åker runt.
Ser radiostyrda ut.
Men det är det här man dör i spelet. Jag tycker man blir väldigt konfunderad. Alltså man blir förvånad typ varje gång man dör. Alltså varför blir det så kvickt? Jaha, det dör den.
Det är så mycket som kan döda den också. Ja, när man dör blir han ju en sån här ängel och åker upp så här kvickt i himlen.
Ja.
Det är en sån grej som blir ångest i slut.
Med tanke på hur många gånger vi dog i det spelet. 492 tror jag.
Fast det finns ju grejer som gör det lite lättare i alla fall. Och redan den här första hyddan så kan man ju få ett sånt där kraftarmband. Det var ju typ det bästa förmånet, för att det gör ju att man kan skjuta liksom ett... man skjuter liksom ett kvickt kraftfält då som dödar fienden. Och det här gör ju att spelet blir om typ hälften så svårt.
Hela grundförutsättningen hur man kan ta sig fram på banorna ändras ju. Det blir ju dubbelt så svårt utan det armbandet. Det är andra banan, prärien. Det är ju också några sådana fiender som verkar leva sina egna liv.
De här jävla rönnarna.
Ja, de är också, de verkar också ge blanka fan i att Alex Kidd vill vara tv-spelshjälte.
Tycker det ser ut som om någon släpper ner ett papper och så bara åker pappret och tar tillbaka.
Lite den här påsen i American Beauty som bara blåser lite runt.
Ja, bara, lite random sådär. De här bajsbaggarna på den här banan är rätt kul.
Just det.
Rulla en stor boll med bajs.
Ja, god avföring kommer att rulla med det.
Men man kan ju vinna den här motorcykeln och pedikoptern på den här banan. Det gjorde ju det ganska mycket lättare.
Ja, för att framförallt den där helikopeten har man ju nytta av på nästa bana ju.
Ja, motorcykeln är rätt bra fast det är ju precis som i Adventure Island med skateboard. Men bara man råkar träffa något så försvinner. Splashy Sea, ja, det är ju tredje banan. Den var väldigt fin, tyckte jag. Fastän att jag inte direkt gillar vattenbanan i spel, men...
nej, jag tyckte att den här var... alltså att man kan ta en helikopter och fuska lite och åka ovanför vattenytan. Men om man anstränger sig för att simma, då tycker jag att man möter spelet absolut vackraste miljöerna. Det är den snyggaste delen av spelet. Alla de här jättefina färgerna. Och den här... så finns den här jättebra animerad röd jättebläckfisk. Som åker runt och som fin vanlig akvariefisk också.
Fjärde banan, det finns ju en hel del banor. Det har spelat massa, så här, 11 stycken totalt. Och fjärde banan är ju Scorpion Desert. Den gillade jag ändå.
Jag tyckte den såg ganska trist ut. Det var rätt fattig på innehåll den här banan. Det var en sandfärg överallt. Fast namnet på banan Scorpion Desert, man vänder på det så får man min favorit Action Force-figur när jag var liten. Desert Scorpion.
Ah, just det, han ja. Vad cool. Alltså, kanske därför jag gillar den här banan, för att den fortsätter ju sen i bana 5, den här pyramiden. Man kommer in i det sån riktigt Egypten-tema.
Ja, just det, det är där man möter hon arabiska prinsessan.
Ja, och hade vi spelat i japanska så hade vi kunnat se hennes tutta.
Men får man se tottan? Hon har väl för dem väl?
Nej, det gör hon inte. Men här är hon ju faktiskt den första bossen i spelet.
Ja, exakt, för man måste liksom klaga henne för att komma förbi.
Det är inte hon så är ju lurig också, den här Sorban. Om man vinner över henne så säger hon ju typ, ska vi, jag var inte redo, ska vi köra en match till? Och då tänker man ju att, aha, jag måste göra den så kommer jag dö. Fast det måste man inte, bara så du vet.
Och det säger du nu, okej, ja.
För man dör ju när man förlorar match. Och då får man ju om hela jävla banan igen.
Så tur är de ju inte, det är mycket fiender på banan, fast de är inte långa banorna ju.
Nej, och har man där kraftarmbandet så blir banan ganska lätt.
Och sen kan man ju ha en annan grej på de här bossarna, det är att man kan vinna ett halsband, som du nämnde. Men man måste veta när hon kommer, så man vet när man ska gå in i startmenyn och equippa den. För att det är som du sa, att den läser bossens tankar. Och då tror man ju först att ja, men då blir det skitlätt om man vet liksom vilka tecken som bossen ska visa. Men utmaningen blir istället en helt annan. För att då är det istället att man ska tajma och visa samtidigt som bossen.
Ja, jag valde faktiskt att inte använda det här till slut, för att det blev nästan jobbigare, du vet. Och man fick sån press på sig. Känns bättre om man bara har tur på något sätt. Ja, och efter pyramiden så är det ju dags för en skogsbana. Hee-ho forest.
Hi-ho, säger man ändå väl. Hi ho forest, away!
Ja, jag tänkte mer på japansk. Hi ho forest!
Hi ho forest des. Shibuya, Shibuya des. Next station is Shibuya.
Shibuya, woke every mess.
Shinjuku, Shinjuku. The next station is Shinjuku.
Arigato, woke every mess.
Shinjuku Ono.
Have you been to Shinjuku?
Just det. Bara, nej. Vi har bara varit här på hotellet.
Och på den här banan så finns också en fiende som är sjukt lik Jason Voorhees. Eller han, den här från Splatterhouse.
Ja, just det, han. Ja, han, gulliga versionen av Jason. Ja. Vilket är det, Splatterhouse? Vilken konsol?
Det kommer ju till PC Engine och Mega Drive, tror jag.
Aha.
De är rätt coola, de spelar.
Jag väntar lite, om det släpptes till Mega Drive, det kanske ska vara
han. Ja, han är ju jättelik. Och såna här stora jättingar, de här Japanese Hornets, kan du höra dem? Vi såg i Tokyo.
Ja, just det, det var ju kul med Tokyo. Där såg vi såna här jättevariationer av alla insekter som vi har här. Jag kommer ihåg en skalbagge, såg jag vid, du vet den här parken.
Såna muterade fanskap.
Jag kommer ihåg en skalbagge, såg jag vid, du vet den här parken vid Harajuku, där med templet.
Ueno menar du?
Nej. Parken som är precis bakom.
Ja.
Tågstationen i Harajuku. Det var, fanns en sån här skitstor jävla skalbagge med sån här guldfärgad skal.
Pokémon.
Ja, den var ju stor som hela Pokémon också.
Kommer du ihåg att jag köpte en sån här bugfighting DVD i Japan?
Ja, sån här insektswrestling. Ja. Du får nästan berätta lite om. Vad fan var det?
Ja, alltså tänk Pokémon, fast det är liksom riktiga såna här abnormt stora äckliga insekter som liksom fightas, och så är det en japansk kommentator då. Och innan varje match så får man se, du vet, sådär om styrka och svaghet och allt möjligt.
Men sådana gäller diagram, ja.
Ja, ja, känns väldigt Pokémon.
Alltså det är sjukt, det är ett vanligt jävla terrarium, så de sänker ner en liten kamera där och så är det någon jävla... En humla som ska slås mot en skalbagge och så liksom.
Ja, eller en sån här äcklig praying mantis eller vad den heter, mot en sån här Japanese horn. Och så är det någon stackare som får huvudet avbitet eller någon klo, och så sprutar det sån här äckligt kladd.
Vi får förtydliga det, det här är liksom inga specialeffekter. Det är liksom riktiga insekter som slås.
Nej, det är riktiga bugs. Jävligt sjuk företeelse.
Ja.
Hur som helst, den här skogsbanan.
Men du, innan vi fortsätter om det, det finns en annan grej om Tokyo och Pokémon som vi borde nämna, som är rätt typiskt för hur det kan gå till i Tokyo. Du vet, när vi var i Shibuya så hade vi varit inne i en av butikerna, och när vi kom ut igen så spelades det på jättehög volym i någon jävla högtalare där, så fightmusiken från Pokémon Silver som liksom hördes över hela gatan.
Ja, det var ju, ja, det var jättemånga låtar från, alltså, Gameboy soundtracket. Det var ju, ja, det var längs hela, det var ju såna här stolpar med högtalare, vad fan det var.
Det var jätteskumt det, därför att vi var inte i något TV-spelsdistrikt. Där de, det var ju inte Akihabara.
Nej, det var ju den största gågatan med liksom klädbutiker, McDonald's, ja, kaféer.
Precis.
Det hade ju aldrig hänt här.
Verkligen inte.
Var något mer du skulle säga?
Ja. Ja, jag ser
du kan
det
ju säga om bossen.
På den här skogsbanan så möter man ju en boss med, och det är ju en kaxig tvättbjörn. Men där kan man också använda halsbandet då för att... Men det är så svårt, man måste ha spelat en gång innan, som i alla fall vet vad eller när han kommer, så man kan...
Ja, det är svårt att veta när banorna är slut.
Ja, bana 7.
Tropics Town. Det är ju typ som bana 1. Det är liksom samma fiende, samma bakgrund, samma musik. Jag vet inte riktigt om den var så mycket svårare, men samma helt enkelt.
Ja, recycling. Finns inte så mycket att säga om den, så bana 8, Rock Mountain del 1.
Jag gillar de här banorna.
Ja, 8 och 9 var ju både det jättestora berget.
Det är ju här de här trollkarlarna kommer fram med. De som är lite som Kamek.
Ah, ja, just det.
De så här teleporterar sig till olika delar, som måste få akta dem. Så har de sån här Gandalf-käpp som skjuter någon sån här skit. Ja, det var mycket hoppande med såna här studsmågängen på den här banan. Och den påminner lite om Ice Climber faktiskt.
Ja, andra delen i alla fall, man ska hoppa upp för de här plattformarna där, för att då scrollar det vertikalt helt enkelt. Men grejen är, som jag tänkte på, det finns ju inte direkt några avgrunder, någonting att trilla ner eller att man behöver använda skillade hopp som det brukar vara i plattformsspel, utan man tänker direkt bergsbana, okej, det kommer vara en massa såna här avgrunder och sånt, men nej, det var det ju inte. Det var ju som vanligt bara fienderna som var det största hotet. Du, förresten, du nämnde Ice Climber. Mm. Det var ju det tredje tv-spelet som jag någonsin provade. Så då har vi hela karriären här då. Först Wild Gunman, och sen först Alex Kidd, och sen då Ice Climber. Om man inte räknar med det här Game & Watch-spelet Fire, som jag provade emellan någon gång hemma hos en annan kompis med inte så fina händer. Näst sista banan, Sebbe.
Ja, den är ju lite speciell. Det är ju en flygarbana. Och här har man ju den här pedikoptern. Man behöver inte equipa den eller någonting, utan man bara har den. Det är liksom det som är grejen, att man ska flyga. Så kommer det såna här mini-zeppeliner då, med såna här arga munnar. Och man ska ju bara liksom buttonmarscha typ, för att när aset ska stiga, så ska man åka kvickt igenom. Och den är slut efter typ 30 sekunder. Om man har tur och inte kör in i något, för att då är det ju kört. Det är inte så att man dör, utan man tappar pedikoptern. Alltså man dör ändå, så att han kunde ju lika gärna dött direkt.
Ja, man tycker ju det. Liksom bara det att man ger en hopp och sen så drar man ändå undan mattan för. Och sen är det ju bana 11.
Den är lång då.
Sky Castle, sista banan.
Men det här är fan, ja, jag gillar den här. Det är en väldigt bra sista bana, för den är verkligen så där 5 banor lång liksom.
Ja, det är ju en lång labyrint, men den är ju stor som 5 banor, ja.
Och riktigt svår ibland alltså. Man får ju simma och hoppa över lava, och det är sån här tak som sänkt som i Indiana Jones i det förändras tempel, och spakar man ska dra i kvickt så att de inte hinner åka ner, så att man kommer under till nästa skärm, och ja, massa skumma fiender, sån här plåtleksaksrobotar som man skruvar upp.
Ja, just det. Sådana kommer vi snart se i Tomtens verkstad på julafton. Kollar du på det? Kalankas jul?
Nej, det gör jag inte.
Fan vad tråkig du är.
Nej.
Man måste se Kalanka.
Jag tycker snarare att den är tråkig. Ja, men sista bossen på den här banan, det är ju den här Ashra.
Ja.
Ser lite ut som den här Gordo från Mortal Kombat med 6 armar.
Han är coolare än Gordo då ju.
Han är rätt snygg faktiskt.
Du menar att han är snyggt animerad, menar du?
Ja. Eller ja, snygg sprite så att säga. Men här är lite annat ju. För först kan man ju klara alla hans armar med stensaxpåse. Sen får man ju möta honom i lite mer klassisk bossstrid så att säga.
Det krävs rätt mycket för att man ska klara den här sista banan, tycker jag.
Ja.
Spelet är ju slut sen ju. Man har klarat Ashra.
Och det är ju typ världens enklaste sista boss. I klass med den där ringen vi snackar om från Clayfight.
En boss, ja. Och när spelet är slut får Alex Kidd träffa sin pappa, han, kung Thor, som sitter på sin tron. Och jag tycker att både musiken och bakgrunden och var någonstans kungen är placerad på sin tron i rummet, det påminner väldigt mycket om, ja du vet, Super Boss 3, de här kungarna som man ska rädda där. Och i en kort slutscen så berättar då Alex Kidd gave his father a big hug, och hur planeterna då, Ares och Paperot, förblev vänner för alltid.
Men alltså det här är ju kast, tycker jag. Ja, men Alex Kidd har gått igenom allt det här skitet. Och sen sitter bara gobbarjävlen här på sin torn och har inte ens behövts rädda. Så han bara liksom bara, nej men jag styr. Så bara, okej.
Tänk Alex Kidd, 14 år gammal. Han tror att hans pappa är död.
Ja,
men så får man då, ja, får han då höra liksom så här ett rykte om att nej men han finns på en annan planet.
Och man är död.
Och är död. Så han åker dit då med så här, ja, det sista som överger en är hoppet liksom. Och
så man sitter han här, bara, typ.
Han rör ju inte en min, bokstavligt talat ju. Han är ju en bakgrund där ju, pappa.
Ja, det är väl så han kommer vara för Alex i framtiden, en jävla bakgrund.
Ja, då är det ju det där.
Okej, grafik.
Grafiken i Alice Kidd in Enchanted Castle, den är ju väldigt färgglad och ren och väldigt japansk, som jag redan sagt. Det är ju väldigt stora sprites.
Ja, fast alltså jag gillar grafiken, men jag tycker mer det känns som någon slags hybrid mellan typ 8-bit och 16-bit grafik.
Ja, det hade ju aldrig kunnat vara ett Super Nintendo-spel till exempel, även om både är 16-bits-konsoler.
Nej, alltså det är ju fint, men jag vet inte, jag har alltid tyckt att Mega Drive inte riktigt... Fast det är säkert för att jag var med i SNES.
Nej, men det är ju så. Mega Drive var ju aldrig riktigt... Den kunde ju aldrig ha samma kvalitet i grafiken, tyckte jag.
Alltså jag hörde att den hade bättre processor och allt, och så att egentligen borde den, eller... Ja, jag vet inte. Ja, men det jag kan är dålig vara... på sånt, men...
Ja, men det kan vara som det var med PlayStation 3. Att den har all förmåga, men det är så jävla svårt att utveckla spel till den bara.
Kan ha varit det.
Ja.
För det är ju inte jättestor skillnad på det här och Miracle World till Master System, tycker jag. Alltså, jo, det är ju skillnad, men inte sånt stort hopp som mellan NES och SNES till exempel.
Nej, men det är ju som vi sa, det är ju väldigt flummigt, som ett LSD-rus. Som vi kan inte ha jättemycket erfarenhet, men hur LSD-rus brukar porträtteras i filmer till exempel.
Ja. Och de här starka färgerna blir ju ännu starkare när, ja, som vi spelade på en PS3 med HDMI och 50 tums TV.
Ja. Om man ska jämföra det med någonting, så tänk Kid Icarus till NES. Mm. Fast att, alltså, samma typ av fiender på något sätt, så här väldigt skumma och ibland känns som väldigt random fienderna, men att det är liksom uppskalat till, ja, men istället då säger jättestarka pastellfärger.
Kid Icarus / Kalasproff
/ Halluciena svampar. Musiken och ljudet i spelet, var det något att ha då?
Mm, första banan var ju lite halvtrallvänlig låt, men ja, inte fan, resten var rätt kass faktiskt.
Ja, här måste jag sätta ner en fot, alltså. Grejen är att jag vill verkligen gilla musiken i det här spelet, men det går liksom inte, för att de flesta noter ligger hela tiden lite off-key. Och det är så jävla själalös musik hela tiden, och det känns stundtal ofärdig. Värst är den där låten som när man kör pedikoptern. Det är så jävla retsam musik som liksom hånskrattar åt den, tycker jag. Så,
ja, jag hör den låten. Ja. Samtidigt som man trampar som en jävla idiot på den här pedikoptern.
Och vissa låtar till Sam Rock Mountain, det känns som om man tar det sämsta, du vet, Rygar till Ness.
Ja.
Man tar det sämsta från det spelet och liksom,
alltså, det var aldrig så att jag tyckte att det var, alltså det var så att jag tänkte bara, fy fan vad kass, jag stängde av ljudet. Det fanns det, men man hade inte märke till det.
Nej, men så var det inte för mig heller. Men grejen var ju att jag ville ju gilla det så pass mycket, bara för att det var så speciellt. Det är ju speciell musik, måste man ju säga, lite särregeln.
Men du, jag måste säga att sista banan tyckte jag nästan hade bäst musik. Den var ju lite mer stämningsfull i alla fall, men annars nej.
Nej, och inte ljudet heller. Det hörs ju inte ens att han säger Jan Kempon eller vad det är. Hörs
jo, nej. Och fan, har du spelat på trasiga högtalare?
Tuff. Nej, det har jag inte.
Ja, men det är klart man hör han säger.
Det är klart, det är då man ska tända det.
Ja. Kontrollen då. Jag tycker det bästa med kontrollen är att man kan ducka eller åla sig.
Precis, och det bästa är att man kan röra sig lika fritt då som när man går. Alltså man kan fram och tillbaka rätt snabbt, och sen då att man kan fortfarande dela ut en box.
Hade det inte varit för liksom att det är så jävla slirigt, vet du, man hoppar mellan plattform och man ska hoppa i luften och träffa en fin i luften. Alltså man dör för ofta av sådana grejer. Hade det varit, inte varit för det, så hade det liksom, ja, det drar ner helhetsintrycket väldigt mycket i spelet, tyvärr. Fast den hade ju varit väldigt mångsidig annars, eller hur?
Mm. Med de orden tycker jag att det är dags att sätta betyg.
Okej, den här gulliga Alex Kidd, han får 5 av 8 bitar av mig.
Ja, jag funderar först på om jag skulle ge det snäppet mindre där, men nej, jag ger det också 5 av 8.
Ja, alltså det är ju ett roligt spel. Det är ju betydligt roligare att spela än Flintstones till exempel till NES.
Precis. Det är lite väl svåra fiender det här spelet för att det ska vara kul att spela hela igenom, måste jag säga.
Ja, jag tyckte det var underhållande, men det var ändå en träff liksom, och så får du börja om och så har man 4 liv. Det blir rätt svårt.
Precis. Jag tycker ändå jag har varit rätt tydlig med vad jag tycker är kast musik bland annat. Men spelet vinner ändå på hur det ser ut. Alltså utseende, estetiken i spelet.
Det är ett väldigt charmigt spel.
Ja. Jag måste säga att så gillar jag Alex Kidd som plattformshjälte också.
Mm, jag med.
Fan, dags för han att få ett nytt spel snart.
Ja, sånt riktigt snyggt 2D.
Exakt, ja, men till 3DS.
Det hade passat.
Han är ju upplåsbar karaktär i det här Sega Superstar Tennis och det här Sega, Sonic and Sega All-Star Race.
Ja, jag vet, fast han ser inte ens ut som Alex Kidd. Så det börjar som någon sån här random anime-pojke eller någonting.
Men vad är det som gör honom Alex Kidd där då? Att han pratar som honom? Eller att han äter grejer? Eller vad?
Jag vet inte. Jag har bara sett stillbilder, men jag tyckte inte att det var likt honom. Lite som Kid Icarus, ser inte ut som han i de här nya som kommer nu.
Nej, det är synd. Han ska vara i 2D helt enkelt.
Och han ska vara kalasproff-apa.
Han ska ha poliskalsonger.
Va?
Polisonger menar jag. Sexantag. Ja, nej, då ska vi köra en låt.
Ja, fast inte från spelet, för att det var, nej, det var ingen låt som var värdig att spela.
Vad blir
det? Så vi tänkte istället köra en låt av 047 som är ett bitpopband, eller en grupp från Bohuslän. De har ju gjort en låt som heter Ping Pong, som enligt mig är världens genom tidernas bästa bitpoplåt.
Jag vet inte riktigt hur jag kan hålla med om det faktiskt. Den är ju, alltså i och för sig, hela den skivan Robopop, vi tar sedan dit du kommer, den är ju, den har ju skitmånga bra låtar. Men Ankan, Hokkaido, Slips Frans, Dragster i framtiden och Go Shell till exempel. Men antagligen, det här är väl skivans bästa låt.
Ja, den är fulländad, den skivan.
Ja, vi får spela den, så låter vi lyssna och avgöra själva helt enkelt.
Ja.
Pingpong av 047. Varsågoda. Eller vilken fart är den låten då?
Ja, fy fan. Alltså det är en sån låt som när man tror att den är slut, det är liksom då den börjar. Men det jag menar med att den är bäst, det är liksom att det känns som att, alltså beatpop är ju oftast gjort av folk i vår generation som vill förmedla känslan av gamla spel. Och den här låten är liksom så komplett med alla de här känslorna så att det går inte att göra bättre, enligt mig.
Vi lyssnar ju totalt sönder den här EP:n då, sommaren 2006, kom ihåg.
Ja.
På alla fester hade då. Ja. Men det var så populärt att vi spelade.
Antagligen inte. Vi gick inte på bra musik.
Är det Super Mario?
Är det Mario, man heter?
Just det, blip, han
låter bara så blip, 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 du, du, du.
Ja, det gör kanske det för vissa. Jag läste om chipmusik eller bitpopmusik, att det är de som gör chipmusik är vår tids punkare,
alltså. Mm, men det är ju så sjukt smal, alltså, grupp som lyssnar. Alltså det är ju bara vår generation. Alltså man måste ju nästan vara i vår ålder och ha spelat, ja, men typ NES-spel och liknande för att liksom uppskatta den här musiken. Så att den kommer ju dö ut väldigt hårt när vi inte finns längre, kan jag tänka mig.
Och så måste man vara kille för att lyssna på det också, väl? Eller?
Ja, det måste man.
Men ska vi köra tillbaka spelruta 1?
Det tycker jag.
Ja, det här är då del 2 av Tillbaka spelruta 1, där vi talar om tecknade serier från vår barndom. Och vi kommer lyfta upp en serie var innan vi säger puss och natt för den här gången.
Ja, det stämmer.
Börjar du, Sebbe?
Okej, då fortsätter jag med 90-talsserier som jag såg på TV3. Detta var en serie som gick, jag tror det gick 94-95 på lördagmorgonen. Biker Mice from Mars.
Aha!
Det var ju när Turtles hade dött ut lite här i Sverige, så kom ju de. Och sen handlade det om tre utomjordiska motorcykelmöss. Alltså jag tycker hela den här Biker Mice from Mars känns så charmigt. Det känns som en gammal science fiction film från 50-talet eller någonting. Ja, hur som helst, det är tre bröder då, motorcykelmössen Trottel, Mord och Vinnie, som flyr från planeten Mars då, för att det är ett krig som pågår. Och de kraschlandar då på jorden och hamnar i Chicago. Den är ju väldigt lik Turtles den här. De möter ju en charmig kvinnlig bilmekaniker som heter Charlie Davidson. Och sen upptäcker de då när de landar på jorden att det är någon sån här plutarianer, tror jag de heter, som har kommit till jorden för att ta över planetens resurser. Och då ska ju mössen stoppa honom då, såklart. Och skurken i den här serien är ju en amfibie av något slag, en sån här fisk typ som heter Limburger. Och när han kommer till jorden så förklär han sig till en sån här flott affärsman med lila kostym och grejer. Och han döljer då sitt fiskhuvud med en sån här gummimask. Och det är kul för att man får ju inte ofta se honom utan masken. Kommer att vara en sån grej man... Men det var man började kolla, så bara hoppas man får se honom utan masken i det här avsnittet. Han sa ofta så här att man fick se honom typ ta av en av sina sån här vita handskar. Vet du? Så hade han sån här grön, äcklig, slimy hand. Och så tog han en skål med sån här maska och åt upp eller någonting. Och den här Limber, han kallas ofta den stora osten av Biker Mice då. Det är kul för att de hatar ost fast de är möss. Eller så kallar han då det stora ostighet eller stinkighet då, för att han har en sån jätteäcklig odör.
Har han ostiga dialog också eller?
Nej. Eller jo, det har han säkert. Men det är kul för när han tar av sig masken så kommer en sån här riktig lukt. Alltså animerad lukt, du vet.
Ja, att det är så här osar. Att det, ja, lite, ja.
Ja, och Limburger är då för övrigt en belgisk ost som luktar fruktansvärt äckligt och tydligen får de flesta att spy, visste du? Den har varit kul att prova.
Ja.
Så det är ett,
rätt du fyndig, hade spytt av den.
Ja.
Jag hade varit sådär cool och bara, nej, ingen far. Och så bara tryckte in, men det var smakigt.
Du hade gjort den där roliga min och sagt, åh, fy fan, åh, fy fan. Sagt. Mm.
Så här hittat med ögon.
Ja, nej, kul karaktär ändå de har kommit på. Och han, Limber, han har ju en elak vetenskapsman med som heter Dr. Carbuncle, som gör massa, ja, sjuka experiment och grejer. Och han har en sån här mutant som heter Fred, som ska vara lite som Igor. Han är ju lite parodi på Frankenstein då. Och sen har han en sån här idiot som heter Smörjan också, som är en sån här bilmekanik.
Som, jaha, är alltid, han är orolig,
ja,
typ.
Mm, som är så här trög. Beaver på Rocksteady-aktig. Och så rinner alltid olja från hans händer. De har typ halka på och sånt. Och sen är också Lindbergs chef då, som ska vara lite som Krang. Fast han är inte med i serien, utan man ser han bara på sån här monitor, vet, att han sitter på Mars då. Han är också en sån här plutarian. Och han heter Napoleon Brie.
Kul. Ja, Brios.
Att det är liksom osttema på skurken. Mm. Och Limburger,
han har... präst med då?
Prästost.
Ja, eller en grevé.
Nej, jag tror inte. Ja, och Limburger, han håller ofta kontakten då. Och så säger han vad han ska göra och grejer. Jag tyckte den här serien var riktigt bra. För att det var ju precis när man hade tröttnat på Turtles. Och det här var ju det nya och stora. Det kom ju massa actionfigurer. Och jag hade ju till och med den här. Det var ett labb, kan du ihåg det?
Ja, han Carbuckles
labb. Det var rätt fräsigt, kunde man öppna locket så var det massa såna olika, en massa verktyg och massa såna här teleporteringsgrejer och slangar och grejer. Och så fick man ju till den här mutanten som var helt grön då, som man kunde lägga på såna här brits och göra massa experiment på. Man kunde trycka på hans rygg så sköts huvudet ut, så kom det ut en hjärna och sånt där.
Alltså extremt cool leksak faktiskt för pojkar. Ja.
Den gick ju, jag för mig att den gick ett år eller någonting. Det kom ju 3 säsonger, men de är inte, det är första säsongen släppt på DVD, men resten finns inte. Och det var ju, jag tror att det var första, kanske andra som gick på TV3. Det var ju lite trist tycker jag i Sverige då, för att alltså, vi fick ju de flesta TV-serier, men hela gick ju aldrig, och sen när de väl släpptes på VHS då fick vi alltid bara enstaka avsnitt. Det var inte som i USA, att Turtles till exempel gick i 10 år. Vi fick ju bara se typ första och andra säsongen.
Om igen.
Så att det var ju att man tröttnade snabbt på en grej. Så att, ja, den här kom lite som en skänk från ovan då, när Turtles började bli lite dammigt och så.
Jag håller inte med dig.
Jaså?
Nej, jag gillade aldrig Biker Mouse from Mars.
Nej, det var inte mycket du gillade då.
Jo, men... jag gillar ju andra grejer. Men jag hatar ju allt som är med fordon och motorcyklar och sånt.
Jo, samma här, fast det var ju ändå inte någon jättestor del i avsnitten.
Nej, de heter bara motorcykelmössen från Mars. Ja. Nej, men jag måste säga att jag, en positiv grej med serien är att de var jävligt bra tecknad, tycker jag. Själva figurerna, de skurkarna är fräna. Dr. Lindberg som figur gillade jag. Det här med masken man kunde ta. Och kan Dr. Carbuncle som liknar.
Ja, honom. Han är ju den coolaste. Eller egentligen är ju mutanten Fred den coolaste av dem.
Ja, men han är jävligt bra skulpterad också. Kommer ihåg att vi tyckte han liknade Roy. Vår lärare vi hade.
Ja, faktiskt. Nej, jag kan hålla med om att actionfigurerna var rätt tråkiga. Alltså själva mössen och menar de andra. Jo, det kan jag hålla med om. Fast däremot så kom det ju, han är ju rätt ovanlig nu. Den här Napoleon Brie. Det var ju också en sån att man kunde ta av masken. Fast man kunde också ta av kläderna, så att han verkligen blev helt sån här amfibiekropp liksom.
Hur fan funkar det? Var det tygkläder? Nej,
eller hur? Nej, det var en sån här plast. Amiraljacka eller vad man ska säga.
Ja, den lilla, ja.
Jag kommer när jag fyllde år. Den sommaren så fick jag pengar. Och då visste jag att han fanns borta på Åhléns på Öster. Och då var det en sån känsla bara, yes, jag kan gå och köpa vad jag vill nu. För att jag har liksom egna pengar. Så gick jag och köpte han. Men sen tyvärr så sålde jag den till en grannunge något år efter, när jag tyckte att jag var lite för stor för leksaker. För det var ju rätt sent, någon 94-95 någonting. Men jag funderar faktiskt på att skaffa honom igen. Han är ju jätteovarm, men jag har hittat en sida som har honom.
Heter det något på typ eBay eller någonting sånt?
Faktiskt inte. Han finns aldrig på eBay, så ovanlig han.
Alltså?
Men du, visste du att den här serien fick en reboot?
Ja, 2006 ja.
Ja. Det kom ju många sådana då i början på 2000-talet. Turtles, He-Man och allt skulle liksom få reboot. Och då blev jag lite glad när jag hörde det, för att första avsnitten handlade ju om att, ja, man fick se när de var på Mars liksom och hade det här kriget. Lite som klonkriget, för det fick man se i den gamla. Men den var ju jättefult tecknad, och actionfigurerna var ju ännu tråkigare än de gamla liksom. Den floppade nog ganska rejält, för det kom inte många avsnitt.
Ja, men det känns så omotiverat att, alltså, man fattar varför de skulle reboota Turtles och He-Man, men liksom Biker Mouse from Mars, det känns så omotiverat på något sätt. Det känns som inte som att den hade så stor fanbas i Sverige.
Nej. Men jag blev rätt glad med tanke på att jag var ett fan av dem.
Ja, nej, jag gillar, jag bryr mig aldrig om att lära mig vem som var vem. Vem som hette Throttle och Mod. Mod var ett hockeylag för mig då.
Ja, vi gillar sånt töntigt istället, ja.
Ja, så mycket så att jag snodde hockeybild. Ja, skitsamma. Du vet för redan. Men en sak vet att det släpptes ett tv-spel till Super Nintendo med Biker Mouse.
Ja, just det. Det har jag velat ha rätt länge. Det verkar rätt kul faktiskt. Det är ju lite som det här, vad heter Rock'n'Roll Racing eller vad heter det till SNES?
Ja, det är ju ett racingspel ju. Vet vilka som har gjort det förresten? Det är ju...
Konami
är det. Ja, då blir det att man vill spela det när det är Konami.
Du, jag ska fan skaffa det när jag har pengar.
En rolig sak med det att PAL-versionen hade sponsrat av Snickers, och lite varstans på banorna så ser man reklam för chokladen. Och liksom inte direkt otydligt, utan sådana här feta jävla reklampelare. Man ser dem med Snickers-logg.
Visst, faktiskt inte. Alltså, det kan vara rätt kul att köra 2 play på det, kan jag tänka mig.
Det tycker jag.
Okej, vilken hade du tänkt snacka om?
Jag hade tänkt snacka om It's Time for Animaniacs.
Så klagar du på Biker Mice, gillar du sånt fint?
Ja, Nu tar det jävligt passigt här, Selve. Jag älskar den här serien. Först och främst, röstskådespeleriet är helt fantastiskt. Ibland känns det som någon form av poesi för öronen faktiskt. Och det är svårt att hitta någon serie.
Du pratar om den engelska dubbningen eller den svenska?
Engelska dubbningen såklart. Den gick med engelsk dubbning i Sverige. Och det är svårt att hitta någon serie som är bättre skriven också. Alltså hitta serier från den här tiden som är riktade för barn. Som verkligen tar tittaren på allvar. Och så liksom, som har den typen av humor. Alltså den gör det ännu bättre än vad Shrek gjorde 10 år senare. Att just att ha humor som passar både de små och de lite större. Det var precis som jag nämnde med Diddy Kong Racing. Att det var ett spel som liksom man kan gärna se när man känner sig lite nere. Alltså det är pikt och det är kvickt och samtidigt oskuldsfullt men ändå lite elakt. Animaniacs tecknades ju av Warner Bros. Och kom 1992. Och det handlar ju främst om de tre syskonen Jacko, Wacko och Dot. Och ingen aning om de ska vara för djur egentligen, men i vilket fall, de på Warner Bros. Hade precis avslutat arbetet med Tiny Toons och behövde då en spirituell uppföljare. Och det var ju Steven Spielberg som drog igång det här. Han är alltså producent för den här serien. Och han var ju själv mitt emellan produktionen av Jurassic Park och Schindler's List. Så han var inte så involverad i själva, även om han stod som producent. Utan han gav liksom tummen upp på de flesta programidéerna de hade till Animaniacs. Alla röstskådespelarna bidrog till manuset till den här serien. Och många av dem som låg bakom Animaniacs hade tidigare bara varit sketchförfattare. Och det märktes i serien att det var liksom inte med det här vanliga upplägget att det börjar mitt och ett slut. Det var oftast bara korta sketcher. Så de hade en enorm frihet när de gjorde den här serien. De som gjorde serien, de fick ibland krav på sig att de skulle vara utbildande och uppfostrande. Och då gjorde de det genom att liksom visa fucken mot hela den här grejen. Att i serien så hade de något som heter Wheel of Morality. Där karaktärerna ska snurra på den här. Och så hamnar de på något random då, och så tar de, ja, dagens moralkaka är att man ska se sig för innan man går över en väg. Och så gör något parodiserande över det. De gör ofta parodier på grejer, framförallt Disney och, ja men du vet hur Askungen och, ja, vad är en bal på slottet? Disney ska vara hela tiden. I ett avsnitt kör de över Pluto med en bil. De hade många kändisar med också. Ibland var det rätt burleska skämt. Han, artisten Prince, är med ett avsnitt. Och så uppstår då ett missförstånd där de blandar ihop Prince namn med Prince på engelska, alltså som är Fingerprints. Och sen är lilla tjejen Dot, hon håller då Prince i famnen för hon är så kär i honom. Och söker Jacko försöker förtydliga för henne då när han ska säga no, 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 Fingerprints. Och så kollar hon då på Prince och så är hon tyst. Och så vänder hon sig tillbaka till Jacko och säger I don't think so. Alltså Fingerprints, Fingerprints.
Okej.
Finger hon. för att anledningen till att de kom undan med det här, det var att oftast hade de något ännu mer obscent skämt i sketchen, men som sen då togs som de visste var för mycket, så att de skulle censurera bort, så att de sen fick ha kvar det de egentligen ville ha.
Men jag minns att jag såg den här serien. Den måste ju ha gått på typ SVT också.
Ja, det gjorde den, SVT.
Men jag minns alltså ingenting av det. Jag kan inte tycka att den var jättebra.
Du kanske kommer ihåg någon av de andra, för det var ju inte bara de här tre, Wacko, Jacko och Dot, utan det var ju andra serier som var med också. Bland annat här Pink and the Brain.
Ja, de gillade jag däremot. Just det, de visades ju i anime. Den var ju kul däremot.
Förresten, han Brain, han låter ju, han ska låta som Orson Welles. Vet du hur hans röst låter?
Ja, Orson Welles var ju rösten till Unicron i Transformers-filmen.
Ja, exakt. Det var hans sista roll.
Kul att avsluta sin karriär med liksom en animerad Transformers-film. Som han dessutom hatade.
De frågade Orson Welles vad han tyckte om att han var med i Transformers. Och då sa han att jag vet inte riktigt vad det var. Det var någon reklam med leksaker i. Så var det ju Transformers the movie. Och sen så en av de roligaste karaktärerna som var med, det var Slappy Squirrel. Som ska vara typ en kortsubba till ekorre. Och det är alltid hon som parodiserar. Hon ska vara så här lite 45 plus någonting. Och så det är alltid där de skämtar om Disney. Men det som gör hela Animaniacs, det är ju musiken. Den är skriven av en kille som heter Richard Stone som gjorde jättemånga kända melodier till tv-serier på den här tiden. Bland annat den här och Freakazoid och Pink and the Brain också. Och
nej, jag har alltid haft lite svårt för just Warner Bros. Tecknare grejer faktiskt.
Även all... Taz?
Ja, kanske ett undantag. Men nej, jag har aldrig gillat liksom Snurr och Sprätt och alla idioter.
I varje avsnitt av Animaniacs har de mellan 2 till 5 låtar med och dessa låtar är alltid så jävla underfundiga och extremt catchiga. Precis som i manuset så var alla med och bidrog med texterna. Alltså att även röstskådespelarna som kände sina karaktärer rätt bra till, ja men alla fick liksom vara med och bidra. Och det är ju sån här friheten som man tror gjorde serien så jävla speciell. Jag kan berätta om en låt till exempel. Det är, helt plötsligt är de med i Jeopardy, de här Wacko, Jacko and Dot. Och så får Wacko då frågan, räkna upp alla USA-stater och deras huvudstäder. Och så gör han då en jättekvick låt när han berättar i typ 120 km timmen, så räknar han upp alla stater och huvudstäderna. Och sen så den låten han sjunger om solsystemet, som avslutas med att en av dem nämner sig, vänder sig till honom och säger "Hey, you forgot Uranus." Och den andra är bara tyst och säger "Good night everybody." Jag tycker vi ska spela upp den låten som jag tycker är den bästa i Animaniacs.
Okej.
Okay. Den heter Jacko's World och den räknar upp alla länder i hela världen. Animaniacs, totally insane, Pinky and the Brainy.
Animaniacs, those are the facts. And now, the nations of the world, brought to you by Yakko Warner.
United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran. There's Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Yemen, Kuwait and Bahrain. The Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England, Denmark and Spain. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, then Borneo, and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana, Burundi, Lesotho, and Malawi, Togo, the Spanish Sahara is gone. Niger, Nigeria, Chad, and Liberia, Egypt, Benin, and Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya, and Mali, Sierra Leone, and Algier, Dahomey, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Mayor, and Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Crete, Mauritania, then Transylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan.
Ja, det var allt från tillbaks bilder ut ett den här gången nu.
Ja, och nästa vecka så utgår ju Pixelklubben 64, men vi kommer ju tillbaka i mellandagarna med en julspecial. Och då kommer vi ju snacka om lite annat i tillbaks bilder ut ett, men vi fortsätter med de här tv-serierna i januari.
Vilka spel är det vi ska spela i vår julspecial egentligen?
Bishibashi special heter det, och det är till PlayStation 1. Det är ett väldigt skumt och hetsigt japanskt minispel, så att säga.
Passar bra jul att du och jag sitter och kör lite sånt, tycker jag.
Och sen ska vi också kolla på Masters of the Universe, julspecialen.
Ja, just det, He-Mans julfilm där från 1985, ja.
Riktig klassiker med Peter Harrison som Skeletor.
Så på det här jultemat då, vad vi ska prata om i nästa tillbaks bildruta 1?
Då tänkte vi ju minnas tillbaka till de bästa jularna.
Vi kan väl kalla för min bästa julafton hittills. Och så tycker jag att ni som lyssnar gärna får mejla in och berätta lite grann om era bästa jular från barndomen.
Ja, om du har något speciellt spel när du önskat er eller någon cool leksak av något slag.
Som när du önskat det kanske då hela året och så äntligen så här fick ni det. Ja, skriv gärna en recension på vår sida på iTunes.
Det är alltid trevligt, och då hittar ju folk oss lite lättare med om vi hamnar lite högre upp, så att säga.
Om ni har andra tips på tv-spel eller serien du vill att vi pratar om i Pixelklubben 64, så kan ni mejla in till pixelklubben64@gmail.com.
Ni kan också skriva på vår Facebook-sida.
Ni bara söker Pixelklubben 64 så dyker upp en pixelbild på mig och Sebbe.
Då tackar vi ju för oss, och det var kul att ni lyssnade. Vi hörs i vår mysiga julspecial.
Vi önskar en god jul och tack som fan för att ni har lyssnat.